första gången jag är i den här församlingen. Jättekul att jag fick komma tillbaka. Jag bor annars i Eskilstuna och jobbar i Pingstförsamlingen där med ungdomar. Framförallt de här och några till. Och trivs väldigt, väldigt bra med det. Jag har fått ett ord från Gud, tror jag, till oss idag. Och jag önskar och ber och längtar att den här predikan skulle få uppmuntra dig. Jag kommer prata om att dela sin tro. Och ofta så tror jag att bara man säger det så får man typ kramp. Så har jag många gånger känt att så här, åh nej, nu pratar de om att vi måste prata om Jesus. Och så känner man bara, jag orkar inte, jag vill inte lyssna mera. Men jag önskar att det här verkligen skulle få göra tvärtom i ditt hjärta idag. Att du skulle känna, jag kan faktiskt dela min tro. Det är ingenting som bara är tänkt att några få ska göra. Det är inte en liten elit som ska vara de där som kan dela sin tro. Utan det är någonting som vi alla ska få vara med och göra. Men jag vill att vi börjar med att be för den här stunden. Herre, jag tackar dig för ditt levande ord. Herre, jag tackar dig för att du är här mitt ibland oss nu. Och Herre, jag ber att allt det här som jag nu har planerat, att det bara ska få vara dina ord. Jag ber att om det är någonting som jag har tänkt säga som inte är från dig Gud, så ber jag att jag inte ska säga det. Och Gud, jag ber att våra hjärtan ska vara öppna för vad du med din heliga ande vill tala i våra liv idag. Och jag ber att det inte bara ska få vara ord och vi sitter här inne och tycker att det är bra, utan att det ska få bli till en konkret handling och en effekt i våra liv. Välsigna den här stunden i ditt underbara namn. Amen. Ibland så tror jag du och jag glömmer bort vad vi faktiskt har. Ibland blir vi så vana med att vara kristna så vi tappar någonstans bort vad det faktiskt är vi tror på. Och vi förminskar det på något sätt. Och jag tror att vi ibland behöver återupptäcka vem Jesus faktiskt är. Vi behöver återupptäcka vad det innebär för oss att faktiskt vara frälsta. Vad det innebär att vara en kristen. Ibland så bara, vi kastar oss med, slänger oss med de här orden och så här, bara, jo men jag är kristen. Som att det bara vore någonting bland allting annat. Att vara kristen är det bästa som finns. Eller hur? Ja. Eller hur? Ja. Det finns ingenting bättre än att få kalla sig en kristen. Men ibland så glömmer vi det. Och jag säger det här lika mycket till mig själv som jag säger det till er. Men tänk om vi idag skulle få återupptäcka någonting på det här området. För jag tror att det är det Jesus vill att vi ska göra. Vi är nämligen alla menade att sprida Jesus omkring oss. Det borde vara någonting jättenaturligt för oss. Att kunna prata om det bästa som finns. Att kunna dela det med våra grannar, med våra arbetskamrater, med våra klasskompisar och så vidare. Men så många gånger så är det inte så. Så många gånger så har det blivit någonting som vi tänker att det är de där evangelisterna som ska göra det. Vilka är de där evangelisterna, undrar jag då? Det är du och jag. Vi är alla tänkta att göra det, men inte som en kramp och som en, liksom, någonting som, en börda som läggs på oss, utan som någonting helt naturligt. Och då behöver det börja med att vi återupptäcker vem Jesus är. Och vi behöver ställa oss själva frågan, vem är Jesus för mig? Vem är Jesus? För han frågar nämligen, jag tror att Jesus ställer den frågan till oss. Vem är jag för dig? I Matteus 16 kan vi läsa om när Jesus frågar sina lärjungar så här, vem säger folket att jag är? Varför säger han det? Jo, för att sen säger han till dem, vem säger ni att jag är? Om ni ska sätta ord på vem jag är, vem är jag för er? Jag tror att det är viktigt för oss att kunna sätta ord på vem Jesus är. För att när vi förstår vem Jesus är, då förstår vi vilka vi är i honom. Och då blir det inte en kramp att kunna dela honom med andra, utan det blir någonting helt naturligt. Ibland så har vi en felaktig bild av vem Jesus är. Och jag vet inte vem Jesus är för dig. Alltså Jesus är ju inte bara en sak, Jesus är ju så mycket. Men för mig är Jesus, han är min allra bästa vän. Gud är också min pappa i himlen. Han är min kung, han är min mästare, han är min herre. Men ibland så går vi runt med en felaktig bild av vem Gud är. Kanske är det så att du har mött en annan kristen människa som liksom påstår sig vara kristen men gav en helt fel bild av vem Jesus är för dig. Tyvärr kan det vara så ibland. Och då önskar jag att du den här förmiddagen skulle få möta Jesus och inte en dålig version av honom i någon annan. Utan att du på nytt skulle få återupptäcka vem Jesus är. Han är inte sträng, han är inte arg, han är inte besviken på dig. Han älskar dig. Och han vill möta med dig, han vill upprätta dig och han vill att du ska förstå vem han är. Jag tror att det här är en dag när vi på nytt ska kunna börja formulera vem Jesus är för oss. Kunna börja sätta ord på det. Kanske har du aldrig gjort det förut. Då skulle jag vilja utmana dig att börja göra det idag. Kanske med några korta meningar. För det här är så viktigt. Vi ska läsa Bibeln tillsammans. Nu tänker ni, oj vad hon pratar, ska hon aldrig läsa Bibeln? Nu kommer det. Det här är bibelordet som jag vill att vi ska fokusera lite på idag. I första Petrusbrevet, kapitel 3, och vers 15 och 16, så står det så här. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Men gör det ödmjukt med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus får skämmas för sitt förtal. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har, säger Petrus. Ni behöver alla vara redo. När ni får frågan om vem Jesus är, så kan man inte bara, jag ska fråga min pastor. Vi behöver alla vara redo. Vi behöver alla kunna formulera, vem är Jesus egentligen? Men jag märker ju att det är inte självklart för alla i våra församlingar idag att kunna sätta ord på vem Jesus är. Vad tror vi på egentligen? Ja och nej, ja, det har jag aldrig tänkt på. Men vadå, då har jag aldrig tänkt på, då behöver du tänka på det. Vem är Jesus? Bibeln uppmanar oss, den här versen behöver vi inte säga, ja och vad betyder det då egentligen? Det betyder nog någonting annat, nej. Det betyder att när människor kommer till oss och frågar, det där hoppet ni har, vad är det för något? Då behöver vi vara redo att kunna sätta ord på det. Och jag vet att här får man kramp ibland och känner man, vilket ansvar. Hur ska jag göra det? Vi behöver återupptäcka vem Jesus är och det här hoppet vi har. Låt oss aldrig förminska det. Alltså, du och jag, om vi kallar oss kristna, om vi har tagit emot Jesus i våra hjärtan, om vi följer honom, då har du och jag varit med om det bästa som kan hända en människa. Vet du det? Det finns ingenting bättre än att få kalla sig en kristen, än att få bli ett Guds barn, än att få möta Guds nåd och fantastiska kärlek. Det är det bästa som kan hända en människa. Låt oss aldrig förminska det. Göra det någonting, någonting mindre än vad det är. Och jag vill bara läsa några snabba bibelord för dig för att du ska på något sätt komma ihåg vad frälsningen innebär. Kolosserbrevet till exempel 2:13 säger att ni var döda genom era överträdelser men har blivit levande genom Kristus Jesus. Efesierbrevet, av nåden är frälsta genom tron och det är Guds gåva. Romarbrevet 5:8, Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårat ställe medan vi ännu var syndare. Genom tron på Jesus kan vi nu frimodigt komma till Gud. Och Romarbrevet 8:1, och nu finns det inte längre någon fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Alltså den här listan, jag skulle kunna läsa hur många bibelord som helst, men som bara påminner oss om vad frälsningen faktiskt är. Det bästa som kan hända en människa. Det finns ingenting större än att få möta Jesu nåd och kärlek. Men ibland undrar jag, tror vi på det här? Tror vi på det? Om vi verkligen gjorde det, vad skulle det få för konsekvenser i mitt liv? Vad skulle det göra med dig och mig? Och jag säger det lika mycket till mig själv, att jag behöver återupptäcka det här. Vi behöver ständigt återupptäcka det här för att få lite fart på oss. För att det skulle göra någonting med oss. Så att vi ständigt skulle kunna vara beredda att förklara vad vi tror på och kunna sätta ord på det. Och jag skulle vilja utmana dig att liksom skriva ner ditt vittnesbörd. Om du aldrig har gjort det, eller jag vet inte om du har gjort det, men jag skulle vilja utmana dig att göra det. Kan du dela ditt vittnesbörd? Och ibland när jag säger så till människor så säger de så här, nej men jag har ingen vittnesbörd. Va? Hallå, du har ju varit med om det bästa som finns. Hur kan du säga att du inte har ett vittnesbörd? Ibland så är det som att säga, nej men jag är ju bara frälst. Men vadå bara frälst? Det behövs inget mer. För att du har varit med om det bästa som finns. Och det behöver du kunna sätta ord på. Man kan inte vara lite frälst eller mycket frälst. Man är frälst eller inte. Men ibland så tänker vi så här, bara, nej men jag har ju inget sånt där. från mörker till ljus. Ni vet, jag hade ingenting. LP-vittnesbörd kallar jag dem ibland, så ska man kanske inte säga. Men ibland så tänker vi att det är de vittnesbörden som är vittnesbörd. Jag hade supit bort hela mitt liv. Jag hade inga relationer kvar. Det fanns ingenting. Jag låg på botten och Jesus räddade mig. Det är fantastiskt. Halleluja att han gör det. Vi tackar Jesus för de vittnesbörden. Men om du bara är frälst, så är det lika stort. Så har Jesus gjort exakt samma sak för dig som för den andra människan. Sluta förminska din egen berättelse, för den är värd att höra. Den är värd att höra. Och Jesus tror på den. Jesus tror på dig i det. Så förminska aldrig det Jesus har gjort för dig. För det är det bästa som finns. Och det har du och jag fått vara med om. Någon sa så här en gång: skulle det bästa som finns inte vara något som vem som helst skulle kunna dela med vem som helst? Skulle det bästa som finns inte vara någonting som vem som helst kan dela med vem som helst? Men då, det här bibelordet som vi läste. Där står det: var alltid beredda att förklara var och en som ber er. Förklara om det hopp ni äger. Då slog jag upp det här ordet. Att förklara kräver besked, står det i Bibel 2000. Det hopp ni äger. Det här ordet förklara, vad betyder det? Och då i grekiskan så stod det apologia. Och så var det en så härlig förklaring på det här ordet. Det stod så här: att i ord försvara eller förklara, med motivet att den som lyssnar förstår, för vilket man anstränger sig för att lägga fram sin sak. Alltså där det här bibelordet betyder, det är att liksom förklara någonting, att försvara. Det betyder att förklara med motivet att den som lyssnar förstår. Det viktiga är att den som du pratar med fattar vad du säger och förstår vad du säger. Och jag tror att så ofta så krånglar vi till det så mycket. Och vi tänker att, nej men, jag har inte all kunskap. Jag kan inte allting som jag borde kunna. Men du ska ju förklara så att den du pratar med förstår. Du måste kunna prata på rätt frekvenser. Och vad lätt vi har för att använda så svåra ord som vi egentligen inte själva fattar. Ja, jag har blivit rättfärdiggjord i Kristus Jesus. Ja, vet du själv vad det betyder, kan jag tänka ibland. Nu ringer en telefon här, tror jag. Ja, vad härligt. Och det här bibelordet säger att vi ska kunna svara var och en. Alltså jag tror att vi behöver bli bättre på att kunna möta alla typer av människor. Inte bara en viss liksom kategori av människor. Inte bara en viss generation av människor. Utan vi behöver lära oss att kunna prata med var och en som önskar att få höra om det hoppet som du och jag har. Och då behöver vi lära oss att kommunicera på deras nivå. Och det här är någonting som Paulus talar om i första Korintherbrevet. Jag vill läsa några verser därifrån. Det 9:e kapitlet. Och vers 19. Så säger han så här: fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare. För att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. Och för de som är underlagen har jag blivit som de som är underlagen. Fast jag själv inte är underlagen. För att vinna de som är underlagen. För de som är utan lag har jag blivit som en utan lag. För att vinna de som är utan lag. Fast jag själv inte är utan Guds lag. Utan lyder under Kristi lag. För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt. För att i alla fall frälsa några. Allt gör jag för evangeliet. För att jag även själv ska få del av det. Alltså Paulus, jag tror att han hade fattat någonting här. Han visste att om jag vill nå de här människorna, om jag vill att de ska fatta vem Jesus är och att Jesus älskar dem, då behöver jag möta dem där de är. Jag kan inte komma ovanifrån och tro att jag ska slå Bibeln i huvudet på dem och bara: fattar du inte det här? Jag behöver bli som dem. Inte som att vi ska göra allting som de gör, men jag behöver möta människor där de är. Jag behöver förstå en människa för att kunna tala in i en människas liv. Jag behöver respektera en människa för att kunna tala in i en människas liv. Jag behöver visa en människa respekt för att själv få respekt av den människan. Och jag tror att vi har så mycket att lära av det här bibelordet som Paulus säger här. För alla har jag blivit allt. Så kan inte jag frimodigt stå upp och säga. Men jag önskar att jag skulle kunna göra det. Allt gör jag för evangeliet, sa Paulus, för att själv få del av det. Och jag vet inte vem som har sagt det, men ett citat som jag har skrivit upp här var så här: om du själv inte kan förklara någonting på 3 minuter, då har du inte fattat det. Så alltså, om du och jag inte kan förklara frälsningen på 3 minuter, då har vi själva inte riktigt fattat den. Vi behöver bli bättre på det här. Vi behöver kunna sätta ord på det. Förstå vad vi faktiskt har för att enkelt kunna förklara det för dem som vill ta emot det. Och jag vet att det inte är så enkelt idag. Kunskapen om Gud är skrämmande liten, vet ni det? Och jag märker ju på liksom när jag pratar med mina föräldrar och kanske en generation längre bort att det har gått ganska snabbt. Om mina föräldrar, fick ni höra om Gud i skolan? Ja, precis. Alltså man fick med sig lite så här förkunskap. Det får man inte idag. Alltså kunskapen är, det är noll, det är nästan minus. Man behöver typ börja i skapelsen så här. Vet du, jag tror att Gud har skapat världen. Bara, jaha. Så det är inte alltid enkelt. Men vi behöver öva på det här. Okej, men vänta nu. Det betyder inte att det kommer ta 45 minuter att förklara för någon vad det innebär att vara frälst. Man kan göra det på 3 minuter. Jag tror det. Men du behöver ha tänkt igenom det innan. Så du vet vad du ska svara när du får de här frågorna. Och jag tror ibland att en sak som gör att du och jag inte vågar berätta om Jesus, att vi inte vågar förklara om vårt hopp, det är att vi tänker att men jag har ju inte alla svar. Tänk om jag får frågor som jag inte kan svara på. Vet ni, jag är pastor, jag har jobbat som pastor i snart 7 år. Det finns fortfarande massa saker som jag inte fattar. Och jag lovar dig att om du frågar någon som har varit pastor i 50, 60, 70 år så finns det fortfarande massa saker som den inte fattar. Men jag tror det viktiga är att fokusera på det vi vet. Det vi tror på. Och inte på de hålen som vi inte riktigt vet. Ibland får jag frågor om så här, skapelsen. Det finns massa saker där som jag inte fattar. Och jag kan frimodigt säga det. Nej, men hur skapade Gud världen? Jag vet inte. Jag var inte där. Men jag tror att Gud skapade världen. Men ibland så tror vi att vi måste ha alla svar. Du behöver inte ha alla svar. Men du behöver kunna förklara det hoppet du har. Du behöver kunna förklara och sätta ord på vem Jesus är för dig. Och vad han har gjort för dig. Du behöver inte förklara där du inte äger. Där du inte har. Utan där du har. Och jag tänker på när Jesus i Apostlagärningarna 1 och 8 säger till sina lärjungar att ni ska få kraft att bli vadå? Mina vittnen. Vad gör ett vittne? Om du kallas till en rättegång för att vittna om någonting så är det för att berätta vad du har sett. Eller berätta vad du har hört. De kommer ju inte fråga dig så här, ja vad hände när du hade gått därifrån? Alltså, det är bara korkat. Det är ingen som kommer fråga det. Utan du kommer få berätta om vad du var med om. Vad det var du såg, vad det var du hörde. Vad du upplevde och så vidare. Det är att vara ett vittne. Så att vara ett vittne för Jesus, det handlar om att du ska berätta vad du har varit med om. Din berättelse. Och då räcker det med att vara bara frälst. Det behövs inget mera. För det är det bästa som finns. Det är det största som finns. Och låt det ske med ödmjukhet och respekt, skriver Petrus också i den här bibelversen vi läste. Vi ska aldrig tvinga på människor någonting. Men när människor kommer till oss och vill höra så ska vi vara beredda att prata. Och kunna sätta ord på vad vi tror på. Men det finns ju de som inte alltid vill höra. Ska vi bara låta dem vara då? Nej, vet ni vad jag tror att vi ska göra med dem? Vi ska älska dem in i ett hörn. Jag älskar det uttrycket. Alltså tron i våra liv. Ibland så behöver vi prata om våran tro. Jag tror att det är viktigt. Och jag tror att vi har någonting att på något sätt så här återupptäcka där. Och alltså återerövra när det gäller att kunna berätta vilket hopp vi har. Men jag tror också att våran tro behöver levas ut i praktisk handling i våra liv. Vi behöver låta våra ord också liksom bli någonting som får en konkret handling, en konkret effekt i våra liv. För det är det handlar om att leva i tro. Tro är någonting som blir till en rörelse. För det jag tror på, det agerar jag på. Om jag tror att bussen går 4:15, då går jag inte hemifrån 20 över 5. Eller hur? Nej, jag går ju 10 över 5. Alltså det jag tror agerar jag på. Och på samma sätt behöver det vara med våra kristna liv. Om du tror att Jesus är det bästa som har hänt dig. Om du tror att det är det bästa som kan hända vem som helst. Då borde det göra någonting med oss. Då borde det påverka våra liv. Och jag känner själv att jag vill leva ett liv som ännu mer visar att jag faktiskt tror på det här. Jag skulle önska att ännu mer fick synas konsekvenser i mitt liv. Att jag lever ett liv av tro. Jag tror att Guds folk i Sverige på ett nytt sätt skulle behöva börja tro. Leva i tro, leva av tro. På ett sätt som vi inte har gjort det förut. Så hur får man mer tro kan man ju fundera på då. Hur får man mer tro? Jag tror att det finns en så enkel lösning. Och vi kan hitta den i Bibeln. Romarbrevet 10:17 säger så här. Alltså kommer tron av predikan. Och predikan i kraft av Kristi ord. Alltså Guds ord föder tro i våra liv. Det är ju nästan löjligt enkelt, eller hur? Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Om du känner jag behöver mer tro i mitt liv, lär mig Bibel. Och inte bara så här mal igenom Bibeln som att säga yes, nu har jag plöjt igenom en bok, vad bra jag var, check. Utan verkligen läs och ta till dig vad det står. För det kommer föda tro i våra liv. Det står att Guds ord är liksom mat för våran själ. Det kommer mata oss och det kommer ge oss näring. Och det kommer ge oss en sån näring som sätter oss i rörelse, som gör att vi orkar någonting, som får effekter, som får fart på oss. Och ibland så känner man bara, åh, men Bibeln och vad jobbigt det känns. Jag får aldrig till det där med min bibelläsning. Och det känns som att man alltid tjatar om det. Att så här, du behöver be och läsa Bibeln, men det är ju för att det är så. Vi kommer inte komma på någon annan enkel lösning, någon så här trestegsmodell. För vi har fått allt vi behöver. Och Bibeln är liksom ingenting som Gud har gett oss för att han skulle vara glad och bara, ja, här har jag gjort en fin bok som är kul att ha hemma. Bibeln är ju given till dig och mig som en möjlighet, som en förmån. Inte som en lag och som ett krav. Utan som en fantastisk möjlighet att kunna leva liv av tro. Där får finnas ett pulserande liv på insidan där det inte blir krav, där det inte blir lagiskhet. Utan där det får bottnas i att jag har spenderat tid i Guds ord som gör att jag inte kan sitta stilla och vara tyst om det jag har sett, hört och upplevt. Jag tror att det är så det är tänkt att vara. Så om vi vill leva liv som får ännu mer, alltså där vi får leva liv av tro, så behöver vi börja mata oss med rätt saker. Mata oss med Guds ord. Och jag tror att vi kan leva liv av tro i alla delar av våra liv. Jag tror att vart vi än är, vilka vi än är, så kan vi överallt visa att jag lever ett liv av tro. I hur vi möter andra människor. I vad jag väljer att prioritera. I vad jag väljer att göra eller inte göra. Hur jag agerar i olika situationer. Hur jag möter människor. Hur jag möter människor som inte riktigt är som jag. Hur jag möter människor som jag kanske har svårt för. Hur jag hanterar situationer där jag inte tycker lika som en annan människa. Det är att leva liv i tro. Jag tror att ett liv i tro kommer påverka mitt sätt att förhålla mig till församlingen. Och det kommer få effekter över hela mitt liv. Så, jag ska alldeles strax avsluta faktiskt. Tänk om vi som Guds folk på nytt skulle bli påminda om och förstå vad vi faktiskt har. Vad det innebär att bara vara frälst. Att det inte är någonting litet, att det inte är någonting som jag är bara frälst. Jag är frälst. Jag är räddad från en evig död. Och få leva i en evighet tillsammans med Jesus. Där behöver inget tillägg, min vän. Det kan inte hända någonting bättre. Och jag tror att vi behöver börja sätta ord på det här. Du behöver börja kunna sätta ord på din berättelse. Den är värd att höra. Det finns människor som kommer kunna få ett förvandlat liv för att du vågar dela din berättelse. Då behöver du inte ha alla svar. Du behöver inte veta hur Gud gjorde när han skapade världen. Eller vad som kommer hända efter tidens slut. Eller det finns så mycket frågor. Jag tror vi ärligt kan säga, jag vet inte. Men vi behöver fokusera på det vi vet och det vi tror på mer än det vi inte vet. Sätt ord på vem Jesus är för dig. Om du aldrig har gjort det förut eller om det var länge sedan du gjorde det, så gör det igen. För när vi på något sätt återupptäcker det, när vi på nytt får bli påminna om vem Jesus är, så tror jag att det kommer leda till konkreta handlingar i våra liv. Det kommer sätta oss i rörelse. Och jag tror att Guds församling behöver komma i rörelse över vårt land. Jag tror det. Jag längtar efter att få se växande församlingar. Och vi gör det. Alltså det händer jättemycket fantastiska saker i vårt land. Men inte i den skalan som jag önskar att jag skulle få se det. Och jag tror verkligen inte att det sker i den skalan som Gud önskar att han skulle få se det. Guds hjärta blöder för en värld som går förlorad. Och du och jag vet det. Och du och jag vet vad alla människor söker. Om vi tittar ut över våran värld, om du tittar på din arbetsplats, om du tittar bland dina klasskamrater, dina grannar, möter du människor som inte har något hopp? Jag möter det hela tiden. Människor som inte har något hopp. Och jag vet vad de behöver. Och det finns hopp. Det finns en Gud som älskar dem. Det finns en Gud som vill nå dem. Och där kan du och jag få vara med och tala liv in i människor. Säga, det spelar ingen roll vad andra människor har sagt om dig. Vad andra människor har gjort till dig. Det finns ett hopp för dig. Det finns en Gud som älskar dig. Det finns en Gud som har en plan för ditt liv. Och du kan få vara med och förmedla det till en annan människa. Och jag vill inte säga någonting av det här nu som ett så här... Att du ska känna att det är en börda, att du ska känna att oj vad tungt det blev, vad jobbigt det blev, och hon lät nästan lite arg ibland. Inte alls så. Utan jag skulle önska att Guds församling skulle våga sträcka på sig igen. Och faktiskt förstå att jag kan. Varför då? För att Gud är på din sida. Romarbrevet säger att om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Och Gud har sagt att han tror på dig. Gud har sagt att du ska få vara hans vittne. Och om Gud har sagt det, då behöver du inte förminska dig själv och tänka, nej men jag kan inte. Det gäller nog alla andra men inte mig. Jag har inte rätt kvalifikationer eller jag har inte den där egenskapen eller jag kan inte det där. Det häftiga är att Gud vill ju använda oss som vi är. Där vi är. Så ofta tänker vi på den här, eller jag har gjort det i alla fall, att evangelisation, att prata om Jesus, det handlar om att man måste stå på torget och så måste man sjunga sånger som ingen riktigt förstår och så måste man dela ut traktater. Jag vet inte ens vad ett traktat är. Vad är det ens för ord? Jo, jag vet vad det är. Jag har fått det förklarat för mig nu. Men jag visste inte det första gången jag hörde det. Vet ni vad ett traktat är? Nej, ni ser. Det är typ en flyer kan man säga. Det kanske inte är det du ska göra. Men om det finns människor på din arbetsplats som inte känner Jesus, då är det där du ska finnas. Kanske bor du, liksom, kanske känner inte dina grannar Jesus, då är det där du ska få verka. Och kanske är de inte där att de har kommit dig och frågat att du ska berätta om det hoppet du äger. Då kan du få vara med och älska dem in i ett hörn. Och jag tror att när man värmer människor tillräckligt länge och när de märker att det finns en sån kärlek här, det är någonting här. Då kommer det kommer sprida sig och till slut kommer du få en fråga. Till slut kommer du få ett tillfälle att få säga någonting, att berätta någonting. Och då gäller det att vara redo. För du kan det. För Gud har sagt att du kan det. Okej, nu ska vi be tillsammans och sen kommer jag lämna över till teamet här. Herre, jag tackar dig för att du tror på oss. Jag tackar dig för att vi får vara frälsta. Tack Jesus för att du har räddat oss. Tack att vi får vara dina, tillhöra dig Gud. Och Herre, förlåt oss för de gånger som vi kanske förminskar frälsningen. Herre Jesus, tack att du har anförtrott oss var och en att sprida dig i våran omgivning, Herre Jesus. Så Gud, jag ber att du just nu skulle bara på något sätt ge oss en ny frimodighet, ge oss en ny tro på oss själva, att vi faktiskt kan det. Hjälp oss Gud att sätta ord på vem du är för oss. Hjälp oss att kunna berätta vad vi har fått vara med om, Herre Jesus. Och Gud, jag ber att om det finns människor här som tänker att men jag kan inte, jag har inte varit med om någonting häftigt, Gud. Så bara tala till dem, Herre Jesus. Påminn dem om vad du har gjort för deras liv, Herre Jesus. Att du har förvandlat var och en. Att du har räddat oss från en evig död till ett evigt liv, Herre Jesus. Gud, hjälp oss att vara dina ljus. Hjälp oss att vara dina ambassadörer. Vart vi än går fram, vad vi än gör, Herre Jesus. Tack att du alltid tror på oss, Herre. Tack att du står på våran sida. Och tack att du vill använda oss var och en för att få se en förvandlad stad, ett förvandlat land. Gud, tack för att det inte handlar om vad vi liksom bara kan trycka fram och prestera i oss själva, utan vad du vill använda oss till. Herre, jag vill be om din rika välsignelse över den här församlingen, Herre Jesus. Jag tackar dig för pingstförsamlingen i Katrineholm. Jag tackar dig för att du fortfarande har ett uppdrag för dem. Jag tackar dig för att det bästa ligger framöver. Och jag, Gud, jag ber att du ska utvidga deras område. Jag ber att du ska låta dem få växa ännu mer som församling, som lärjungar, Herre Jesus. Att de ska få vara med och leda människor till dig, Herre Jesus. Genom det du har gjort i deras liv, Herre Jesus. Gud, nu ger vi resten av den här gudstjänsten till dig och tackar dig för vad du är här och verkar i. I Jesu namn. Amen.